Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vi börjar med den andra lektionen som handlar om Hajj och Umra idag, inshallah ta'ala. Och det vi kommer att prata om nu är det som kallas för Fidyat al-Mahdhurat. Fidyat al-Mahdhurat, det är vad man ska göra ifall man gör någon av de förbjudna sakerna som man inte får göra när man är i sin ihram. Vi nämnde ju att det var en rad olika saker som man inte får göra när man är i sin ihram. Och det finns olika bestämmelser beroende på om man bryter mot dessa förbud. Det finns 7 stycken saker som alla har samma bestämmelse. Eller som man måste göra samma sak om man skulle bryta mot det förbudet. Om man rakar sitt hår, klipper sina naglar, sätter på sig vanliga kläder. Det här gäller då för män. Kvinnor, de har ju på sig sina vanliga kläder som de har annars. Sätta på sig kläder. Sätta på sig parfym. Täcka sitt huvud. Att man får utlösning genom att man skulle titta på sin fru till exempel. Eller att man har förspel utan att man får utlösning. Det vill säga, man rakar sitt hår. Man klipper sina naglar, man sätter på sig vanliga kläder för män, man sätter på sig parfym, man täcker sitt huvud, man får utlösning genom att man tittar på sin fru eller någonting annat. Eller man har förspel utan att man får utlösning. Om man gör någon utav dessa 7, då har man 3 olika möjligheter att göra det som kallas för fidya. Fidya är ett sätt att göra tauba från den här synden som man har gjort. Det är ett sätt att bli av med den här synden som man har gjort. Man får välja mellan 3 stycken saker. Antingen att man fastar 3 dagar i sträck. Eller att man ger mat till 6 stycken behövande, fattiga. Eller att man slaktar ett får. Så fasta 3 dagar, mata 6 fattiga eller slakta ett får. Det här ska man då göra ifall man skulle göra någon, bryta mot någon utav de här sakerna. Beviset för det är en hadith utav Ka'b ibn Ujra, som var en sahabi som gjorde hajj tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han fick problem med att han fick löss eller liknande i sitt hår, så han var tvungen att raka av sitt hår under tiden utav hajj. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom: raka ditt hår. Om du har de här problemen nu med håret, så raka ditt hår. Och då kan du fasta antingen 3 dagar. Eller mata 6 fattiga. Eller slakta ett får. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa det här till honom. Gällande att raka sitt hår. Men de lärda säger att de här 6 andra grejerna som jag nämnde har samma bestämmelse som det. Eftersom alla stämmer överens med att man har brutit mot någonting man inte får göra under hajj. Så det är det här de lärda använder sig som bevis. Om man skulle slakta, eller om man skulle jaga, man skulle skjuta ihjäl ett djur på vägen eller liknande, så får man välja mellan 2 stycken saker. Antingen att man till exempel skjuter ihjäl ett som ett rådjur eller liknande, en gasell som finns där, så ska man slakta ett liknande boskapsdjur som är i samma storlek ungefär. Om det skulle vara till exempel en hare eller någonting liknande, så säger man okej, det här är lika mycket som ett får till exempel. Om man skulle slakta, man skulle skjuta ihjäl något stort djur, så säger man det här är lika mycket som en kossa, eller det här är lika mycket som en kamel. Och sahabas, redan på sahabas tid, så bestämde de vilka utav de här sakerna som räknades som vad. Eller att man kollar upp hur mycket det här djuret skulle vara värt. Eller, alltså ett liknande djur. Och så delar man ut mat för så pass mycket pengar som det kostar. Genom att man matar fattiga personer med det. Genom att man ger dem ungefär 2 kilo eller 1,5 kilo mat var. Så delar man ut det beroende på hur mycket det kostar. Och om inte det går, så kan man även, säger de lärda, fasta en dag för varje person som man skulle har gett mat till, vilket kan bli ganska många dagar då. Men det här, det är ju inte vidare vanligt i vår tid, men ni kan tänka er på Sahabas tid, när de gjorde Hajj hela vägen från Medina. Så åkte man från Medina och det tog 10 dagar fram till Mekka. Så när vi pratar om de här sakerna, att man inte får täcka sitt huvud, man får inte göra olika saker, eller man får inte ha samlag med sin fru, så kanske man kan tänka, men det borde inte vara så svårt, en person åker på Hajj och att kunna hålla sig borta från en sån sak i 2-3 dagar är väl ingen större problem. Men på den tiden så kunde till exempel när Sahabas gjorde Hajj tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, så åkte de till Mekka från Medina i 10 dagars tid. Sen kom de fram till Mekka den 4:e dagen i Dhul-Hijjah. Och Hajj börjar den 8:e dagen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam och vissa andra av Sahabas var kvar i sin ihram från den 4:e till den 8:e dagen. Det betyder 14 dagar att gå runt i sin ihram. Och sen 2 dagar utav Hajj också, den 8:e, den 9:e och först den 10:e så kan man ta av sig sin ihram. Så man kan tänka sig att det är en ganska lång tid och många av de här sakerna på den tiden var mycket, mycket svårare än vad det är idag. Om en person skulle ha samlag innan det som kallas för ett halul eller awwal, och det är när man har gjort på id-dagen, alltså den 10:e dagen i Dhul-Hijjah, om man har innan man har kastat stenar, 7 stenar på Jamrat al-Aqaba och rakat sitt huvud eller gjort tawaf eller gjort sa'i, innan man har gjort 2 stycken utav de 4 sakerna man ska göra den dagen, så om man har gjort det innan det så har man blivit av med sin hajj, eller hajjen har upphört och man måste ta igen hajj, man måste göra tauba och man måste slakta en kamel, vilket är någonting som är väldigt stort. Och de lärda här som har skrivit den här boken säger att det spelar ingen roll om man är okunnig eller tvungen eller man är inte vet om vad man sysslar med. Men om en kvinna skulle bli tvungen till att hennes man skulle, eller hon skulle bli våldtagen eller liknande, så verkar den korrekta åsikten vara att man inte håller sig ansvar för det här, självklart. För att hon har ingenting, hon har inte valt att göra den här saken själv. Så har man samlag innan då, den 10:e dagen, innan man har gjort 2 stycken utav 3 saker. Alltså innan man har till exempel slängt sten och man har rakat sitt hår. Så blir man av med sin hajj och man måste göra om den året efter. Och man måste slakta en hel kamel. Samma sak gäller om man skulle onanera. Så att man skulle få utlösning. Eller man skulle ha förspel så man får utlösning på grund av det. Eller liknande. Alla de här grejerna leder till det. Och det är någonting som är väldigt, väldigt farligt. Om det däremot skulle ske efter ett halul al-awwal, det vill säga att på id-dagen efter att man har kastat stenarna och rakat sitt huvud till exempel, att man efter det skulle gå och ha samlag, så är det inte någonting som bryter ens hajj, men man måste slakta ett får. Däremot efter det, efter man har gjort de sakerna på id-dagen, när man är i Mina, de här 3 dagarna efter, då är allt det här tillåtet och man skulle ha samlag med sin fru eller liknande, vilket självklart är ganska komplicerat. I vår tid nu när man bor i de här stora tälten och så vidare. Men ifall det skulle ske utav en person så behöver man inte göra någonting överhuvudtaget. Den personen som skulle gifta sig under hajj när man är i sin ihram behöver inte göra någon fidya. Alltså behöver inte göra någon av de här sakerna. Men ens äktenskap är inte accepterat. Den personen som skulle hugga ner ett träd som är självgrott i Mekka, så måste man ta igen det man har förstört. Så om det skulle vara ett litet träd så ska man slakta ett får. Hade det varit ett stort träd så ska man slakta en kossa. Om man dock skulle göra det utav okunskap eller man glömska, så behöver man inte göra någonting överhuvudtaget. Det vill säga man skulle komma till Mekka, så river man sönder några kvistar eller man förstör ett träd där eller vad som helst, så Och någon säger till henne, taqila, du får inte göra så här. Så kommer man inte hållas till ansvar för den här saken. Man behöver inte göra någonting. Efter det här så kommer jag nu prata om någonting som kallas för el-hedi. Och el-hedi är de boskapsdjur som man slaktar när man är i Mekka. Som ni säkert känner till, när man åker, när man inte gör hajj, så gör man någonting som kallas för el-udhiyah. El-udhiyah gör man på id-dagen. Medan om man åker på hajj så gör man någonting som kallas för el-hedi. Och det är att man antingen slaktar en kamel eller en ko eller ett får för Allah subhanahu wa ta'alas skull borta i Mekka. Det finns olika sorters hedi som man kan göra. Det ena är det man gör om man gör tamattu eller qiran hajj, vilket är en form av hajj som man kan göra. Det finns tre olika former av hajj. Antingen det som kallas för tamattu eller qiran eller ifrad. Om man gör det som kallas för tamattu eller qiran, så är det obligatoriskt att man ska slakta. Om man inte är från Mekka. Om man kommer från Sverige till exempel, om man gör tamattu hajj, vilket är den bästa formen av hajj man kan göra, så ska man utöver sin hajj även slakta ett djur när man är där borta. Man slaktar inte för hand längre, utan man ger pengarna till ett företag som gör det åt en, som slaktar åt en. Men det är någonting man måste göra. Har man inte tillräckligt med pengar, eller man får inte möjlighet att kunna göra det, så ska man fasta 3 dagar under hajj och 7 dagar när man kommer tillbaka. Så man gör hajj tamattu eller hajj qiran när man åker på hajj, så ska man så slags slakta ett får. Om man har kommit hem och man har glömt att slakta när man var där borta, så ska man fasta 3 dagar under hajj och 7 dagar när man kommer tillbaka till sin familj. Den andra formen av hedi som man ska göra, det ska kallas för hedi el-jubran, vilket är det man ska slakta om man har lämnat någonting som är obligatoriskt eller man har gjort någonting som är förbjudet. Det vill säga de sakerna som vi pratade om förut. Om man har lämnat någon av de här 7 obligatoriska sakerna som vi pratade om förra lektionen, eller man har gjort någon av de 9 förbjudna sakerna, eller de här 7 stycken utav de 9 förbjudna sakerna, så ska man även slakta ett får. Det finns även någonting som kallas för el-ihsar. El-ihsar är till exempel om man åker på hajj och på vägen dit så blir man stoppad. Man är med om en bilolycka eller liknande, eller ens familj är med om en bilolycka, så man kan inte utföra sin hajj. Man blir stoppad för att kunna komma fram till Mekka. Eller någon polis stoppar den, eller någonting händer. Om det här skulle hända så måste man också slakta ett djur. Och det var det som hände för profeten sallallahu alaihi wasallam när han gjorde umrah. Han var på väg till Mekka under det skallet för umrah till Hudaybiyah, så kom han inte fram dit. Och de hindrade honom från att göra hajj från umra. Och då slaktade istället profeten sallallahu alaihi wasallam ett får. Den tredje formen utav hedi som man kan göra, det kallas för hedi ett tatawu. Det är att man bara generellt, om man är i Mekka och man vill slakta ett djur i Mekka, så är det någonting som är rekommenderat. Profeten sallallahu alaihi wasallam, som var så generös som han var, han slaktade 100 stycken kameler när han var under hajj i Mekka. Fjärde saken för form av hedi, det är hedi en nadr. Det är att man avlägger en ed, att man säger till exempel, å Allah, om jag lyckas genomföra den här hajjen, så lovar jag till dig att jag ska göra slakta ett får. Då är man tvungen att slakta ett får. Det här är inte någonting som är rekommenderat och bra att man gör det, men ifall man skulle göra det, ifall man skulle säga att å Allah, om jag skulle utföra en hajj, eller å Allah, om du låter mina sjuka släktingar bli friska eller liknande, så lovar jag att jag ska slakta ett får till dig, så ska man göra det. Så det är 4 former av slakt man kan göra under hajj. Det ena är det man gör under tamattu eller qiran. Det andra är det som man gör om man har hamnat i någonting fel eller lämnat någonting som är obligatoriskt. Den tredje är rekommenderat, att man rent generellt bara slaktar. Och fjärde är om man har avlagt en ed. Tiden för att slakta hedi. Om man gör tamattu eller qiran hajj, så börjar tiden efter salat al-id fram tills den sista dagen utav Ayyamet Tashriq, alltså det säger den 13:e. Så när man har bett idbönen, eller när de har bett idbönen, det vill säga ett tag efter att solen har gått upp på idagen, vilket är den 10:e dagen utav Dhul-Hijjah, som är den 2:a dagen under själva Hajj, så kan man börja slakta. Men som sagt, det här får man inte längre göra själv när man gör Hajj, utan det är organisationer som gör åt det, för det skulle bli alldeles för kaotiskt om alla skulle göra det. Det gjorde man förut, och då blev det att folk bara slaktade huller om buller, och det låg massa döda kadavrar på olika ställen runt omkring under Hajj, vilket är väldigt äckligt. Så istället så har de specifika platser där de slaktar. Gällande att man om man gör någonting förbjudet under Hajj, till exempel man rakar av håret innan man får göra det, eller man sätter på sig kläder, då ska man slakta så fort man har gjort den saken. Det vill säga att det sker under själva Hajj, vi säger den 8:e dagen, så gör man någonting förbjudet, då ska man direkt gå och se till att det slaktas ett djur åt den. Om man inte skulle lyckas komma fram till Hajj och man skulle göra det så kallas för Dhammel Ihsar, då ska man göra det på den plats som man blivit stoppad på. Så man blivit stoppad halvvägs mellan Mekka och Medina, så ska man slakta djuret där borta om man så skulle då få tag på det, vilket kan vara svårt. Platsen som det här ska slaktas på, som sagt, man gör inte det längre, men det är specifika platser. Det måste vara inom Harams område i Mekka. Villkoren för de här djuren som ska slaktas, det är samma villkor som för Udhiyah, som vi kommer att prata om i nästa lektion. Det är att det ska vara ett någonting som kallas för Bahimet eller Am. Det måste antingen vara en kamel eller en ko eller ett får. Andra villkoret för det är att det ska inte vara någon, ett djur som har massa defekter, som att det är sjukt eller liknande. Och tredje är att det måste ha uppnått en speciell ålder. Så man får inte slakta en kamel som är under 5 år, eller en ko som är under 2 år, eller ett får som är under 1 år. Namn. Nu går vi vidare till att förklara själva Hajj från början till slut, inshallah ta'ala. De andra grejerna, det här med hur man slaktar vilka djur, som sagt, det här är organisationer som sköter det. Så det är inte någonting som man kanske behöver sitta och memorera så mycket och lägga så mycket vikt vid. Men nu kommer vi till den kanske viktigaste delen under de här lektionerna som jag nu har haft under Hajj. Och det är hur man utför Hajj från början till slut. Den mest detaljerade hadithen som har kommit om det är en hadith berättad av Jabir ibn Abdullah, som är en av profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare. Hadithen är berättad i Sahih Muslim, och det finns olika rapporteringar utav en och samma hadith. Det är en väldigt lång hadith, den är flera sidor lång när man läser den. Och jag vet till exempel Kulat al-Hadith, när man studerar hadithfakulteten här i Islamiska universitetet i Medina, så var det en lärare som sa att den som memorerar hela hadith Jabir, hela den här hadithen från början till slut, så får han 30 poäng till sitt slutprov. Alltså det är en väldigt svår hadith att memorera, och det är väldigt få som memorerar hela den här hadithen, för att det är en lång hadith som i detalj förklarar hur profeten sallallahu alaihi wa sallam utförde Hajj. Och det är en hadith som är då autentisk eftersom den finns i Sahih Muslim. Författarna här har sammanfattat den här hadithen och förklarar för oss hur man ska utföra Hajj från början till slut. Så försök häng med nu så mycket som möjligt, för nu kommer jag gå igenom hur man utför Hajj från början till slut. Det första man ska göra är att när man kommer till den platsen som man går in i miqat ifrån. Och vi sa till exempel att om man kommer från Sverige och man landar först i Medina, så är ens miqat från Dhul-Hulayfa. Det är ett ställe som ligger i södra delen av staden Medina. När man kommer dit så är det rekommenderat att man utför ghusl. Alltså man tvättar hela kroppen. Och det finns nu i Dhul-Hulayfa till exempel, så finns det väldigt många toaletter och duschställen, och det är en stor moské där som man kan gärna göra den här grejen vid. Sen så rakar man av det håret som man ska ta av, till exempel man tar bort hår från könsorganet och man tar bort håret från underarmarna, man klipper sin mustasch, man klipper sina naglar och liknande. Sen tar man av sig de kläderna man tidigare hade, man sätter på parfym på kroppen innan man avser att börja med sin Hajj. Sen så sätter man på sig de här vita kläderna, vilket är som ett täcke som man sätter på sig på underdelen av kroppen, och ett täcke som man knyter runt sig på överdelen av kroppen. Det här gäller för män. Kvinnor har på sig sina vanliga, den vanliga hijab som de brukar ha på sig. Och de här ska helst vara vita och rena, de kläderna som männen har på sig. Man ska täcka sina axlar, alltså man täcker sig helt och hållet, man täcker underdelen och man täcker överdelen av sin kropp. Och därefter så går man in i en nusuk, det vill säga att man säger labbaik Allahumma umra eller labbaik Allahumma hajj, beroende på vilken form av hajj man ska utföra. Om man ska åka på umra så säger man labbaik Allahumma umra. Det bästa är att man gör det när man sätter sig på sitt riddjur eller i bilen. Så när man har satt på sig kläderna och går ut till bilen och sätter sig i bilen för att åka från Dhul Hulayfa, då säger man labbaik Allahumma umra eller labbaik Allahumma hajj. Om man är rädd att man skulle bli stoppad på vägen, att det skulle bli något problem som skulle kunna dyka upp, då säger man mahalli min haythu habastani. Allahumma in habasani habis fa mahalli min haythu habastani. Och Allah, om det är någonting som kommer att hindra mig, så låt mig kunna gå ut från den platsen som jag blivit stoppad ifrån. Anledningen till att man säger den här, det är att man inte ska behöva slakta den här grejen som vi sa, eller ihsar. Det vill säga att ifall man skulle åka då, man ska åka på umra eller hajj, så åker man där, så sker en bilolycka, eller bilen går sönder, eller någonting annat som sker på vägen, eller man blir sjuk på vägen eller vad som helst, då kan man ta av sig sin ihram och bara gå därifrån utan att man behöver slakta, om man säger den här dhikr. Så det är väldigt viktigt att man kommer ihåg den. Det är rekommenderat att man gör ihlal, det vill säga att när man säger det här eller bägge Allahumma umra, att man är vänd mot qibla när man gör det. Sen så börjar man med att göra talbiya. Man säger labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'ma lak wal mulk la sharika lak. Det här är en talbiya som man fortsätter att säga hela vägen när man åker iväg till Mekka. Och man ska göra det mycket. Så den dhikr som man ständigt ska göra under tiden man åker i bilen eller bussen på väg till Mekka, man säger labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Och det är rekommenderat att man höjer sin röst när man gör det. Förutom för våra systrar, om det finns män i närheten så ska de inte höja sina röster när de säger det. När man kommer fram till Mekka, om man tar in på ett hotell där, så är det rekommenderat att man gör ghusl. Att man gör ghusl. Så man kommer fram, tar in på ett hotell. Innan, om man ska göra det, så är det rekommenderat att man gör ghusl när man kommer fram dit. Om man inte tar in på ett hotell utan man bara ska göra umra direkt och åka vidare någon annanstans, så är det bara rekommenderat och inte obligatoriskt. Sen så börjar man med att göra tawaf. Männen, när de gör tawaf, så ska de visa sin högra axel. Det vill säga att de tar bort, de lägger det här klädesplagget under, under armhålan, så att den högra axeln visas, medan den vänstra axeln är täckt. Det är obligatoriskt och ett villkor att man ska ha wudu när man börjar göra tawaf. Sen gör man tawaf. Och om man kan göra det, så är det rekommenderat att man går fram till den svarta stenen och pussar den. Om man inte kan pussa den, så tar man den med sin högra hand, eller rör den med sin högra hand. Och sen pussar man sin hand. Om man inte kan göra det, vilket är väldigt svårt under hajj, så pekar man bara emot den när man går förbi den. Och man säger Allahu Akbar. Men när man börjar själva tawaf så säger man Bismillah Allahu Akbar. Men alla andra gånger när man går runt så säger man Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och det är 7 varv som man går runt. När man går förbi någonting som kallas för Rukn al-Yamani. Om ni tänker er Kaaba, så är den fyrkantig. Där den svarta stenen är, så går man sen, man går ju åt höger, så går man förbi första hörnet, sen går man förbi andra hörnet, tredje hörnet, så kommer vara det hörnet innan man kommer tillbaka till svarta stenen, kallas för Rukn al-Yamani. Det här är det rekommenderat att man går och rör när man går förbi Kaaba. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han gick förbi det, så brukar han också röra den. Men man ska inte pussa den, utan man ska bara röra den. Om man inte lyckas komma fram, så ska man inte peka mot den. Men lyckas man komma fram, så gör man, rör man vid den där. När man går från Rukn al-Yamani, alltså, som är den sista svängen som man tar innan man kommer fram till svarta stenen igen, så är det rekommenderat att man säger den här duan som har kommit i Koranen: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Så Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Under tiden man gör tawaf, så ska man göra mycket dhikr och mycket dua. Så man tänker på när man går runt Kaaba att man gör mycket dua. Och man ska inte hålla på och prata med folk i onödan eller tänka på andra saker. Utan det är en väldigt speciellt tillfälle som man verkligen ska utnyttja till att göra dua för allting som gynnar en i det här livet och det kommande. Det är rekommenderat att man småspringer under de tre första varven som man gör. Och de resterande fyra varven går man som vanligt. När man kommer komma på Hajj, så kommer ni se att det i princip är helt omöjligt att kunna småspringa, för det är så extremt mycket folk som är där, så man kan inte göra det. När man är färdig med de här sju varven, så täcker man båda sina axlar igen. Sen så går man förbi Maqam och Ibrahim, så ligger strax efter svarta stenen, så kommer ni se att det är lite som en upphöjd byggnad där. Det här kallas för Maqam och Ibrahim. Då läser man وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, som har kommit från Koranen, vers nummer 125 i Surat al-Baqarah. Sen ska man be två raka'at bakom Maqam och Ibrahim. Ni kommer märka att under Hajj så kommer det vara extremt fullpackat där. Så ni kommer inte ha en chans att kunna be bakom Maqam och Ibrahim. Så istället så kan ni be någon annanstans i moskén. Så när man är färdig med sina sju varv, täcker man sina axlar, man läser وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, och man ska be två stycken rakat. Helst, om man åker på umra någon gång till exempel, då det inte är mycket folk där, då ber man bakom Maqam Ibrahim. Om det inte går, så ber man någon annanstans i moskén. Man ska be två stycken rakat. Första raka'a, så läser man Fatiha som vanligt, sen surat al-Kafirun. Andra raka'a, Fatiha som vanligt, och sen surat al-Ikhlas. Så man ber de här två raka'at. Första läser man surat al-Kafirun, andra läser man surat al-Ikhlas. Det här är det som kallas för tawaf al-Qudum, om man gör hajj som mufrid eller qarin. Men som jag har sagt, det bästa ni kan göra är ett tamattu'. Tamattu' är en form av hajj där man börjar med att man gör en umra. Sen går man ut från sin... man tar på sig vanliga kläder och så vidare. Och på den åttonde dagen så påbörjar man sin hajj. Det vill säga till exempel att om ni kommer från Sverige. Ni kommer fram till Mekka den fjärde dagen. Då ska ni börja med att ni gör en vanlig umra. Alltså den fjärde dagen utav Dhul-Hijja. Då börjar ni med att man gör en vanlig umra. Sen kan ni sätta på er vanliga kläder. Så ni går runt i vanliga kläder i fyra dagar. Man bor på hotell, man kan göra vad man vill under de här dagarna. Det vill säga, ja, det är saker och ting som är tillåtna självklart. Och man kan leva som ett vanligt liv där. Sen den åttonde dagen igen, så börjar man, sätter man på sig de här kläderna igen. Om man hade kommit som en qarin eller mufrid, så betyder det att man måste ha på sig sin ihram under hela den här tiden. Och det här kan vara väldigt jobbigt. Som sagt, att gå runt i ihram bara de här kläderna är ganska jobbigt att ha på sig under en längre tid. Så tänk på det, att när ni gör hajj, så gör hajj som en mutamatti. Och det var det som profeten sallallahu alaihi wa sallam uppmanade sina sahabas till att göra. I alla fall, när man är färdig med sin tawaf, så börjar man, ska man dricka zamzam. Zamzamvatten finns överallt inne i den stora moskén. Och man ska även ta från vattnet och lägga det över sitt huvud. Man ska inte bara dricka, utan man ska även lägga det över huvudet. Sen, om det går att gå tillbaka till den svarta stenen, ska man göra det och röra den. Fast det, som sagt, under Hajj är det extremt svårt. Sen går man till det som kallas för As-Safa. As-Safa var på profeten sallallahu alaihi wasallams tid ett berg. Nu är det en del av moskén. Man går, men det är som en upphöjdnad. Och de har gjort det till flera våningar. De har gjort det typ 4 våningar ovanpå varandra. För att göra det så lätt som möjligt att kunna göra Hajj. Må Allah belöna dem för det arbetet de har gjort. Amin. När man kommer upp på Safa så säger man Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Man läser den här versen, vers nummer 158 från surat al-Baqarah. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Sen går man upp på Safa, som är då en upphöjdnad, till det att man kan se Kaaba, vilket är i princip omöjligt idag eftersom det är så pass byggt där och de håller på att göra massa ombyggnader också, så det är väldigt svårt. Men man vänder sig i alla fall mot Kaaba, man lyfter upp sina händer och man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 gånger alltså, Allahu Akbar 3 gånger. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Jag rekommenderar att ni tar de här adkar från Hasan al-Muslim till exempel istället, för det kan vara svårt att skriva ner, om man kanske skriver ner fel, så ni tänk på det. Man gör det här 3 gånger om, och mellan de här 3 gångerna så gör man dua lång tid. Profeten sallallahu alaihi wasallam stod lång tid uppe på Safa och gjorde dua till Allah azza wa jalla. Och tänk rent generellt att just Hajj är ett tillfälle då man gör mycket dua. Sen så går man ner därifrån promenerandes mot Marwa, det som kallas för Sa'i. När man ser att det finns 2 stycken gröna tecken som är ganska nära Safa, då ska man springa väldigt snabbt. Och det här ska män göra och inte kvinnor. Det är en kort sträcka på ungefär kanske lite mindre än 100 meter. Kanske 50 meter eller någonting. Som man ska springa väldigt snabbt på. Och sen så fortsätter man att promenera som vanligt. Den resterande stället. Fram tills att man kommer fram till Marwa. När man kommer fram till Marwa så gör man samma sak som uppe på Safa. Man gör samma dhikr, samma dua 3 gånger om och så vidare. Sen så går man tillbaka till Safa, sen tillbaka till Marwa, så går man fram och tillbaka så här 7 gånger. Det vill säga att från Safa till Marwa är 1 gång. Från Marwa till Safa är 1 gång och så vidare. Så till slut så ska man bli färdig efter de här 7 gångerna, så ska man vara borta vid Marwa. Under tiden man gör sa'i så ska man göra mycket dhikr och mycket dua till Allah subhanahu wa ta'ala också. Om man så sagt är mutamatti, efter man är färdig med att göra sa'i, då ska man klippa sitt hår. Man ska inte raka det utan man ska klippa det. Och så ska man sätta på sina vanliga kläder och leva helt normalt som vanligt. Fram tills den 8:e dagen. Den 8:e dagen utav Dhul-Hijjah. Den 8:e dagen utav Dhul-Hijjah så ska man göra ghusl som man gjorde sist. Och man sätter på sig parfym och man ska rena sig. Och man ska därefter bege sig till Mina. Och man ska göra talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik och så vidare. Man kommer fram till Mina ganska tidigt på morgonen. Sen ber man dhuhr och asr. Och man ber maghrib och isha. Förkortat, men man slår inte ihop dem. Så det vill säga man ber dhuhr i sin tid. Man ber asr i sin tid. Man ber maghrib i sin tid. Och man ber isha i sin tid. Man förkortar dhuhr och asr. Och man förkortar isha, men man slår inte ihop dem. Och under den dagen man är på Mina så gör man inget speciellt. Man är bara där, man går runt. Man gör dhikr, man gör dua. Och så läser Quran och så vidare. Man befinner sig i de här tälten som ni har sett. När imorgon, den 9:e dagen utav Dhul-Hijjah, så beger man sig iväg till Arafa. Arafa-berget som är några kilometer ifrån Mina. Och nu kan man även åka tåg. Eller så åker man buss dit bort. Man promenerar oftast inte, för det är ganska långt avstånd. Det kan vara jobbigt. Om man kan så ska man gå ner till en moské som kallas för Masjid Namira. Masjid Namra är en stor, stor moské som ligger borta vid Arafah. När Zawal har kommit in, det vill säga vid tolvslaget ungefär, eller vid 12:30 någonting, när solen har kommit till zenit, så ska imamen, vilket är muftin, den stora muftin i Saudiarabien, har gjort det sedan många, många år tillbaka, han håller en khutba. Och därefter så ber man dhuhr och asr förkortat tillsammans och man slår ihop dem. Så man ber dhuhr och asr tillsammans och man ber två rakat för dhuhr och två rakat för asr. Därefter så ger man sig, beger sig därifrån till själva Arafa-området där. Och man ska vara noga med att man är inne i själva Arafa. Så ska man sitta där, alltså det här är från dhuhr-tiden efter man har lyssnat på den här khutban, hela vägen fram till Maghrib och bara sitta och göra dua och dhikr. Och det här är en otroligt underbar känsla, att man sitter så, under en så lång tid och bara är koncentrerad på Arafa, att göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är verkligen någonting som påminner en om hur viktigt det är att man gör dua. För att dua är verkligen den dyrkan som får en, ens hjärta att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmast. Att man verkligen känner sitt behov av Allah azza wa jalla, sin underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala och att man är i behov av honom. Så när man är där så ska man göra mycket, mycket, mycket dua. Och jag har hört subhanallah om vissa av mashaykh när de gör yani hajj. De sitter där på Arafa. De tar typ från dhuhr till maghrib så tar de nästan inte ner sina händer en enda gång. Utan de sitter bara med händerna uppe och gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Att han ska skänka dem goda i det här livet och det nästa. Utöver det så ska man också göra mycket dhikr. Och framförallt den bästa dhikr man kan göra den dagen. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Man ska inte fasta den här dagen för att man ska vara riktigt stark på att göra mycket form av dyrkan den här dagen. Och man ska vara kvar där hela vägen fram till att solen går ner, det vill säga till maghrib. Man ska inte be maghrib där borta, utan när solen väl har gått ner så beger man sig därifrån till ett ställe som heter Muzdalifa. Om man åker tåg så tar det 2-3 minuter att ta sig till Muzdalifa, eller några minuter bara. Om man tar buss så kan det ta väldigt lång tid för det är mycket trängsel. Om man promenerar så är det inte allt för långt för att kunna ta sig därifrån. Men man tar sig bort till Muzdalifa. När man kommer dit så ber man Maghrib och Isha tillsammans. Och man befinner sig på Muzdalifa hela vägen fram till Fajr om man kan. De som är svaga och inte klarar av det, de kan gå därifrån från Muzdalifa efter halva natten. Men är man tillräckligt stark så är man kvar där till Fajr. Så ber man Fajr där borta. Och efter Fajr så vänder man sig mot Qibla. Och man gör mycket dhikr till Allah subhanahu wa ta'ala. Fram tills det att det börjar bli ljust. När det blir väldigt ljust så börjar man gå ifrån Muzdalifa. Lugnt och stilla. Och man gör talbiya. Man säger labbaik Allahumma labbaik och så vidare. Och på vägen från Muzdalifa till Mina så tar man upp 7 stycken små stenar. 7 stycken små stenar. När man kommer fram till det som kallas för Jamrat al-Aqaba, det är de här stora pelarna som man ska kasta på, så kastar man de här 7 stenarna en efter en. Man kastar inte allihopa tillsammans utan en efter en och säger Allahu Akbar vid varje sten som man kastar. När man har gjort det så slutar man att göra talbiya. Man säger inte längre labbaik Allahumma labbaik. Därefter så ska man slakta sitt slaktdjur och det är rekommenderat att man ska äta ifrån det. Men som sagt, man kan inte göra det längre. Sen så rakar man sitt hår eller så klipper man det, men det är bäst att raka det. Och våra systrar, de ska bara klippa en liten bit utav deras tofs som de samlar upp allt hår, så klipper de en liten bit utav det. Efter det, när man är färdig med att ha klippt sitt hår och man har kastat stenarna, så kan man sätta på sig vanliga kläder. Man kan ta av sig den här ihramen och sätta på sig vanliga kläder och man beger sig ner till Mekka för att göra tawaf. Och det här är det som kallas för tawaf al-ifada. Och det är den saken som är en pelare utav hajj. Så man gör tawaf 7 gånger, men man har på sig vanliga kläder. Och man gör sai 7 gånger. På samma sätt som jag tidigare beskrev. Det är sunna att man gör det. Att man först slänger stenarna. Sen slaktar. Och sen klipper håret. Och därefter att man åker ner till och gör tawaf. Men om man inte kan göra det i den här ordningen. Det vill säga att man först skulle slakta och sen skulle slänga stenar. Och sen skulle klippa sitt hår och så vidare. Så spelar det ingen roll. Utan det är fortfarande accepterat. Men det är bäst att man gör det i den här ordningen. När man har gjort alla de här tre sakerna tillsammans. Man har alltså slängt stenarna. Man har slaktat. Och man har klippt håret. Då är det som sagt allting tillåtet för den. Och till och med att man ska ha samlag med sin fru. När man är färdig med tawaf och sa'i. Så beger man sig tillbaka till Mina. Och sover över natten till den 11:e där. Man är där hela den dagen den 11:e. Man är där den 12:e också. Och sen om man vill så kan man åka hem efter den 12:e. Om man vill så kan man vara kvar till den 13:e. Under dagarna man befinner sig i Mina, den 11:e dagen, den 12:e och alternativt den 13:e, så ska man slänga stenar på alla tre stora pelare. Alla tre pelare. Den här på den 10:e dagen ska man bara slänga på den ena, så kallas för Jamrat al-Aqaba. Men på 11:e dagen, 12:e dagen och 13:e dagen ska man slänga på alla tre. Och 7 stenar för varje pelare. Så man behöver alltså 21 stenar när man beger sig dit. Man börjar med den lilla pelaren, sen tar man den mellersta och sen tar man den stora. När man gör och kastar stenar under den 11:e, den 12:e och den 13:e, så börjar tiden för det efter Zawal, det vill säga efter att solen har gått i zenit. Och det håller på hela vägen fram tills att solen, till att Fajr kommer in. Så man har alltså på sig under den 11:e dagen från Dhuhr, hela vägen Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, fram till Fajr har man på sig att slänga. Och samma sak för den 12:e dagen och samma sak den 13:e dagen. När man har slängt stenar på den första pelaren, den lilla pelaren, så är det sunna därefter så går man fram en liten bit åt höger och vänder sig mot Qibla och man lyfter upp sina händer och man gör dua. Och sen så kastar man stenar på den mellersta pelaren och ställer sig därefter och gör dua. Under en lång tid. Efter man är färdig med den tredje pelaren så ska man inte ställa sig därefter och göra dua. Utan man kastar bara stenarna och sen går man därifrån. Om man bara vill vara kvar 2 dagar i Mina, alltså den 11:e och den 12:e dagen, så måste man gå ifrån, alltså lämna Mina innan Maghrib. Så är man kvar efter Maghrib och man kastar efter Isha den dagen, då måste man vara kvar till den 13:e dagen. Så har man bråttom och man måste hem, så den 12:e dagen innan Maghrib, alltså man har på sig mellan Dhuhr fram till Maghrib, att slänga och så måste man bege sig ifrån Mina. Sen, därefter man är färdig med det, så beger man sig till Mekka igen. Om man vill åka ifrån Mekka nu, om man är färdig med sin hajj, man vill åka till Medina eller man ska åka till Sverige till exempel, då gör man någonting som kallas för tawaf al-wada'. Tawaf al-wada' är det sista saken man ska göra i Mekka. Den sista saken man ska göra i Mekka kallas för tawaf al-wada'. Det är att man gör tawaf som vanligt 7 gånger runt omkring Kaaba. Sen beger man sig därifrån, tar bussen eller bilen och åker därifrån. När man har gjort det så har man fullbordat sin hajj. Så det här är hajj från början till slut. Det var en ganska lång förklaring som ni kanske märkte. Men det här är hajj. Från början till slut i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Så som det har kommit i den här hadithen som är berättad utav Jabir ibn Abdullah och finns i Sahih Muslim. Och med det här så tror jag att vi avslutar för dagens lektion. Och nästa lektion så kommer vi prata om vad man ska göra när man åker till Medina. Sen så kommer vi börja prata om Udhiyah. Och därefter så pratar vi om Aqiqah. Sen lektionen kommer komma efter det, så kommer vi börja prata om jihad fi sabilillah inshallah ta'ala. Men det här var allt för idag och vi avrundar nu inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.